Jeg vil få lese ut første kor 2:1-2. När jag kom till eder, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för eder Guds vittnesbörd. Jag hade beslutit mig för att medan jag var hos eder, bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Alltså målsättningen att få ställa fram den korsfäst och hans blodiga försoning. Men samtidigt denna frågeställning. Och nu är frågeställningen denna: vad hindrar en sådan målsättning? Och allt som är till hinder för en sådan korsets predikan, må vi då lägga bort och se på den korsfäste. Utan blodsutgjutelse ger sig förlåtelsen, utan Kristi försoning är det fåfängt att tala om Guds kärlek. Vad är det då som hindrar korsets predikan, att denna predikan sker och att detta bärs fram? I Romarbrevet 1:20 heter det: ända sedan Gud skapade världen kan hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudom uppfattas med förståndets öga. Det kan ses i hans gärningar. Romarbrevet 1:20. Hedegård översätter Guds osynliga egenskaper, Guds osynligheter, som det står i grundtexten, vi ska säga så, ses av hedningar i Guds verk. Att det finns en mäktig Gud kan detta komma fram till på rent förståndsmässig skäl. Att det finns en helig Gud, säger den samvetet. Och dessa Guds osynliga egenskaper är uppenbara, och det är dem till fördömelse. För en kristen som har fått uppenbarelsen och kunskap i den heliga skrift, träder Gud fram i sitt ord. Aldrig kan vi komma Gud så nära som i hans ord. Och där talas i ordet om den rätte Gudens egenskaper, den Guds egenskaper. Och en uppräkning av dessa har också funnits i våra katekeser. Men det märkliga är att denna framställning av läran om Guds egenskaper, det har tagits bort i katekeserna. Det heter till exempel 1878 års katekes: Gud är anden i alla de högsta fullkomligheter, evig och oföränderlig, allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande och allvis, evig och rättfärdig, god och barmhärtig. Och att en sådan undervisning är i överensstämmelse med vår lutherska lära framgår av den augsburgska bekännelsens artikel. Det är den första artikeln, och den heter det: våra kyrkor lära enräktigt att Niceamötets beslut om gudomsväsendets enhet och de tre personerna är sant, och att det oryggligt skall tros, nämligen att det finns ett enda gudomligt väsende som både kallas och är Gud, evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allting. Likväl finns det tre personer med samma väsende och samma makt, som av evighet är till jämte varandra: Fadern, Sonen, Helige Ande. Bibeln talar alltså om den enda Guden, Gudens väsendet, om Fadern, Sonen, Helige Ande, om gudomspersonerna, om de gudomliga egenskaperna. I Gud är väsen och egenskaper ett. I människor måste emellertid i Gud skilja mellan väsen och egenskaper, och då också egenskaperna finns emellan. Skriften skiljer mellan Gud och hans egenskaper. Vi kan till exempel citera ur Pipers dogmatik. Så enkel undervisning, så klart och så viktigt, där skriver den lustiska dogmatiker: talar skriften om Guds vrede, så tänker vi Gud som den som är, och vreden som egenskap hos Gud. Hör vi om Guds nåd och kärlek, då tänker vi om Gud som den som är, och nåden, kärleken, som är en egenskap hos Gud. Hos Gud är väsen och egenskaper ett. Men detta får inte tas som en förevändning att blanda de gudomliga egenskaperna sinsemellan. Att Guds egenskaper bildar en odelbar enhet ger oss inte rätt att låta egenskaperna mötas i ett slags högre enhet. Jag låt oss ta ett exempel. Skriften talar om Guds vrede. Skriften talar om Guds nåd. En människa tänker då, utifrån sitt förmörkade förstånd, vreden och nåden går inte ihop. Dessa båda egenskaper är motsatta. Därför måste något slags ekumenik, en enhetssträvan här ske, så att vreden och nåden inte spränger Guds enhet. Ja, så tänker den förblindade människan. Och så tänkte fariseerna. Ja, den utälskade för Gud, det omdömet gav ju Paulus den. Men han sa också, dock gör det detta icke med rätt insikt. Det förstår nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka komma och störa en sin egen rättfärdighet. Fariseernas fel var att de blandade samman Guds egenskaper. De förstod inte bättre. När fariseerna i skriften hörde budskapet om Guds rättfärdighet, den som kräver det goda och som kräver att det onda blir straffat, ja, då fariseerna tänkte på den stränga rättfärdigheten hos Gud. De sa, menade så här, den stränga rättfärdigheten hos Gud måste ju på något sätt mildras. Och så arbetade fram ett slags Gud som var så programmerad att de båda utsagorna om Guds vrede och Guds nåd inte längre stod där så som det var skrivet. Guds rättfärdighet och stränghet hade tonats ner genom läran om Guds båda mått. Fariseerna var helt på det klara med att om Guds vrede skulle gälla som det stod, ja, då kunde inte ens det själva bestå inför Gud. Vreden måste därför till varje pris dämpas, stillas. Den stränga vedergällande rättfärdighetens Gud måste flyttas ner på det mänskliga planet. Det sökte komma och stöd en sin egen rättfärdighet. För att med denna sin egen nyförvärvade egenskap kunna påverka Gud i önskad riktning. Så att han skulle lägga undan stränghetens mått och istället bruka mildhetens. Guds egenskap, heligheten, vreden, den vedergällande rättfärdigheten anpassades. Och i det stället låter det Gud få ta mildheten ta form. Mildhetens mått, som fariseerna sa. Människan kan ju genom sin fria vilja, det var fariseerna självklara om, sin fria vilja och sin uppriktiga strävan och sin goda böjelse, det kunde ge sig helt åt Gud. Och detta måste ju få resultat. Det hade ju ändå visat prov att det inte var som landets folk, som detta folk som inte håller lagen. Nej, det var inte döda i sin synd. Den goda böjelsen hos människan hade segrat hos dem. Guds vrede kunde inte låga, inte mot dem. Med ändrade måttbestämmelser hos Gud skulle det gå vägen. Men en sådan fariseisk teologi, ja, den är mycket allmän och den är mycket älskad i vårt land. Det är den, kan vi säga, det är folkkyrkoteologi i dess prydno. Vi kan bara se på hur älskar är inte Bengt Nyströms psalm. Att här ska det prövas som värde kort. Allt efter din stränghetslag. Men mät mig, o Gud, med din mildhet mått en gång på uppståndet från ditt dag. Alltså hur Gud låter måtten skifta. Om han nu lägger åt sidan den absoluta stränghetsen med synd och syndaren. Och låter ändå en viss nådes tanke sig själv få ha gällande. Så ska det ändå gå vägen, och det ska till och med gå bra på.
för det är en stad, men det är en nyheten. Bara Gud ändå låter tala med sig och rucka lite på sig. Han är ju ändå Gud, om vi kunna göra det. Ja, i pariseismen ligger ingen misströstan om den egna insatsens värde. Nej, den vet man. Och det är märkligt att upptäcka detta, att Paulus är oerhört angelägen att säga att som fariseer hade han inte misslyckats. Det är ju många som menar detta. Om vi gör en liten utvidgning, om vi tänker på Romarbrevet 7 kapitel: jag vet att ni är inte det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag hatar, det gör jag fast mer. I lutheraner, vi vet ju vad texten säger, att detta handlar om den kristna aposteln som upplevde den förblivande syndigheten och visste att han inte kunde vara måttet och bli rättfärdig genom laggärningar. Men det vanliga är ju detta, att man säger att Romarbrevet 7 handlar om apostelns kamp under lagen som farisé. Och hur han som farisé hade så totalt misslyckats i sitt fariseiska liv att han säger: det goda som jag vill gör jag inte. Men det är ju faktiskt tvärtom. Aposteln säger att har någon rätt verkligen att kunna berömma sig som farisé, så har jag det. Och han säger helt enkelt: jag kunde ha skäl att förtrösta på köttet i fråga om rättfärdigheten som vinnes av lagen. Så säger han: jag har varit en ostraffig man. Men sedan som kristen: men allt som var mig en vinning, ja, jag för Kristi skull räknar som en förlust. Ja, jag räknar allt som en förlust mot det som är långt mer värt: kunskap om Kristus Jesus min Herre. Mot farisismens falska insikt om Gud ställer Paulus fram kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Och aposteln talar om Kristi person och verk. Det är hans vinning att få äga Kristus som är hans rättfärdighet. Och nu behöver han inte längre aposteln i sin gärningsrättfärdighet söka ändra på Gud och hans egenskaper. Skriften får stå där så som det skrivs: Guds helighet och Guds nåd. Nu behövde inte längre några utjämningar, några strykningar göras. Han hade lärt känna den korsfäste. Guds helighet och Guds stränghet, ja, den hade ju Kristus burit i sitt heliga ställföreträdarskap. Och därför var nåden förvärvad. Och därför kan också aposteln förkunna till Efesus: vi är ju frälsta av nåd genom tron, och det är Guds gåva, icke genom gärningar. Sammanfattning: Bibelns lära om Guds helighet får inte rubbas. Den gäller, den ska stå där utan att förvanskas. Bibelns lära om Guds nåd får inte rubbas genom införande av fariseiska förtjänsttankar och meritumtankar. Talet om korset ger oss hjälp och tröst att rätt fatta och förstå. Kristus har med sitt blod köpt oss av Gud. Han har löst oss med sitt heliga och dyra blod. Korsfäst blev härlighet och Herre för vår skull. Och han är korsfäst från världens begynnelse, som det heter i Uppenbarelseboken. Korsfäst från världens begynnelse, det innebär att när han korsfästes utanför Jerusalem vid en bestämd tidpunkt i historien, så gäller välsignelsen från korset från syndafallets dag in till den yttersta dagen. Den kalk som vreden rågar du ensam tömma vågar. Men vad är det som hindrar korset förlikan, försoningsläran av Jesus? Här vill jag få nämna att orsaken här till ligger i en ny och förgrovad fariseism, en modern fariseism. Fariseerna på Jesu tid betonade ner Guds stränghet till rimliga proportioner för att därmed bestå. Modern fariseism, den rannsakar i skriften. Därför är den också fri att företa strykningar. Ja, den moderna fariseismen i kristen utformning, den stryker all undervisning om dess egenskaper. Så upp den katekesen. Om där talas om dess egenskaper, görs icke. Men det sker till exempel i 1878 års katekesutveckling. Alltså, varenda en som har hört en vanlig normalteolog, t.ex. i svenska kyrkan, finner att någon undervisning om dess egenskaper ges inte. I den gamla katekestraditionen har den undervisning gett Gud och ande egenskaperna, allvetande, allvis, helig, rättfärdig, god och barmhärtig. Men allt detta är borttaget. I boken Bibelsyn och bibelbruk är detta också uppmärksammat. Där heter det: förestökte man på förnuftets väg bevisa Guds existens. Ja, det är ju helt riktigt, utifrån skapelsen, skaparen. Men det är inte bra. Och så står det också i bibelbruk, Bibelsyn och bibelbruk: förr talade man om Guds egenskaper. Men alltså, det är slut med det nu. Nu i modernt kyrkoliv, man är mycket järvare. Vi kan bara ge ett exempel. Det var för några år, 5 år tillbaka, i Uddevalla. Det var kontaktskonvent. Uddevalla är känt för gammal kyrklighet. Det finns en viss, alltså därför att man håller på skriftprincipen. Men där bland dessa präster som höll en diakonissa föredrag om sitt arbete, en ung diakonissa, nyutbildad, och hon sa så här: ja, det var icke utan stor självkänsla, och jag vågade faktiskt inte säga emot henne, för man vill ju inte skämma ut sig. Det är ju så, så. Där sa denna flicka, nyutbildad: vi måste ge barnen en gudsbild. Och märk väl, det är ett ord som jag hört. Om jag varit i kontakt med moderna lärare, progressiva teologer och välutbildade ungdomsledare som har fått centralrådets direktiv och efterrätt, ja, då är gudsbilden något som man verkligt vet att ha dem, och som ges på skrivningar. Och med stor säkerhet tar den unga flickan: vi måste ge barnen en gudsbild. Ja, jag måste säga att jag hade nästan tänkt att fråga henne om de på centralrådet och i Sigtuna på utbildning hade sett Gud när de ska visa gudsbilden. För det förutsätter ändå att man har sett Gud, men jag gjorde inte. Det måste väl ändå ha sett sin Gud innan de ska visa fram honom. Inte Guds egenskaper, som Bibeln är, utan de ska visa fram gudsbilden. Nu kommer visningen, och den sker i barnundervisningen. Och den gudsbild som man visar fram, den kallar man för evangelisk. Och så visas den upp och målas och tecknas, gudsbilden som man har sett målad för sig i sin utbildning. Men skriften då, den lär att ingen människa har ju ändå sett Gud. Ja, skriften lär till och med att ingen människa kan se Gud och leva. I den heliga skriften är också sagt: du skall icke göra dig något belete eller någon bild. Du skall icke tilldela så mig eller tjäna den. För jag, Herren din Gud, är en nyfälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning och barn och efterkommande i tredje och fjärde led. När man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud. Det var alldeles klart i Israel att gjorde man sig en beläste, en bildstod, gick man upp på offerhöjderna och såg barsbilden, och hade Gud sänt sina profeter och Guds män som kom och ropade ut varning och domen över avgudadyrkarna på Baalshöjderna. Men nu ges det en ny järvhet i den kristna undervisningen. En ny gudsbild som är evangelisk, det vill säga allt tal om Guds dom och Guds straff är borttaget. För gudsbilden ska vara inget trygghet, och får inte oroa den syndiga människan. Bibeln talar om Gud, om hans osynliga egenskaper. Bibeln talar om Jesus Kristus, Guds sonen, försonaren, frälsaren, som bar Guds straff och vrede. Bibeln talar om lagens förbannelse. Och i kraft av sin heliga ställföreträdande och tillfyllestgörelse så förkunnas nåden och förlåtelsen i Kristi namn och blod. Hela denna hemlighet, frälsningens mysterium, låter man emellertid slå in i ett enda paket som innehåller gudsbilden, den evangeliska gudsbilden. Och det är förenat med så många fördelar, sägs det, att ge en sådan bild. Vi kan inte ge en gudsbild som skrämmer barnen. Det är något som man säger. Vi får inte skrämma våra barn, utan vi måste ge en gudsbild som inte skrämmer. Och märk väl också, ett sånt ord som ordet gudsfruktan har helt borttagits. Alltså, man behöver inte längre ha respekt än för Gud. När jag har mina konfirmander så har vi försökt tala om vad det innebär att frukta och älska Gud. Och när det står att frukta Gud, så ni ska ha respekt för Gud. Och det är underligt detta. Hur enfaldig och dålig översättningen är, så anar barnen att Gud är Gud och står över dem. Men nu säger man i den moderna progressiva riktningen, vi måste ju demokratisera gudsbilden i jämlikhetens namn. Ja, de som är riktigt framåt och radikala säger det. Vi måste få en demokratiserad gudsbild. Ja, ja. Vad innebär detta? Modern kristen pedagogik och modern teologi talar alltså om Guds kärlek, när försoningsläran är borttagen. I försoningen förutsätter att Gud är förtörnad över synd och syndare. Och nu kan man sjunga nya sånger, nya glada melodier. Guds kärlek är som stranden och som havet. Ja, frihet fick att säga nej och säga ja, att gå och komma. Och här säger människan, hon är fri till Guds förhållande. Ja, men hon är väl också inför sin gudsbild. Hon är ju helt självständig. Gudsbilden är ju matt och död och behöver inte ens skrämma in i respekt. Den nya, myndiga människan står ju över sin gudsbild. Men vad innebär detta i praktiken? Man har bytt bort den oförgängliga Gudens härlighet mot bilden, mot gudsbilden. Vi måste få en sådan bilddyrkan. Det är att jämföra med de många avgudabilderna. Och så säger han också, vi måste alltid utgå från vår egen erfarenhet. Vi ska alltid utgå från vår egen erfarenhet. Vi ska inte gå utifrån skriften. Och det är också så typiskt. Hör på en predikan, om någon hör på en morgonbön, så ska han få höra de många orden i radion. De många orden på en mycket kort stund. Mycket intressant och mycket välvilligt. Och allra sista 10 sekunderna så kastar man in ett bibelord. Utifrån sin egen erfarenhet har man tolkat sin livssituation, den myndiga människans situation. Och då måste man ändå försöka ta med ett bibelord, och det kommer sist. Sist kommer gudsbilden, den moderna gudsbilden in. Och det är helt riktigt. Det är den myndiga människan som lever. Men vi har sett hur Paulus anknyter till en naturlig gudskunskap. Att det finns en Gud. Att denne Gud är allsmäktig och helig. Att denne Gud ger syndaren en dåligt samvete. Och de lutherska teologerna har också utförligt talat om, å ena sidan, om det stora värdet av den naturliga gudskunskapen. Å andra sidan, om dess fullständiga otillräcklighet att vinna salheten. Paulus aposteln avvisar hedendomens politik, mångdomsdyrkan. Han talar om den som en dyrkan av onda andar. Men Paulus bryter inte ner. Observera! Han bryter ner den politismen, den mångdomsdyrkan som hedningar i sin förtvivlan. Men han säger inte att hedningar har orätt. När det utifrån sin egen förnuft kommer fram till att det finns en allsmäktig skapare, och när det utifrån sina dåliga samveten kommer fram till att det finns en helig Gud, denna del av den naturliga gudskunskapen bryter aposteln inte ner. Han anknyter till den istället. Till hedningar med dåligt samvete, dömda människor, kommer han med evangeliet om Guds son. Varför har allt tal om Kristi blodiga försoning blivit borttagen? Vi förstår vad det beror på. Det är inte skriften längre man går utifrån, den heliga skriften. Det är inte längre skriftstudiet som, utan man går utifrån från den nya människan som är helt unik från med atomåldern, helt unik, helt skild från den gamla människan. Varför är talet om Kristi blodiga försoning borttaget? Svar: därför att den nya gudsbilden ger förlåtelse utan blodsutgjutelse. Ja, det gör den nya gudsbilden. Den nya guden, han ger kärlek utan försoning. Här har vi också anledning till, ja, här har vi en av anledningen till svenska folkets totala likgiltighet. Man vet ju detta om Guds kärlek. Jag kunde nå det med min hand, men törstar än vid källans land. Man kunde sträcka ut handen och leta om, men man gör det inte. Nej. Därför kan en modern sekulariserad svensk som nås av budskapet, en sekulariserad svensk som vid något tillfälle har hört en morgonbön i radio och nås av budskapet Gud älskar dig, då säger, kan han mycket väl säga, jag vet det. Men hur kan en människa veta det som bara hon får veta utifrån uppenbarelsen? För den allmänna, den naturliga gudskunskapen säger inte Gud älskar dig. Den naturliga gudskunskapen ger bara Guds vrede, Guds dom och Guds straff. I vår konfirmandgrupp hade vi just det här på lektionen. Vi skulle gå igenom något om. Vi hade frågan, vad kan en människa veta om Gud utan Bibeln? Och så läste vi dessa citat i Romarbrevet. Men så var det en pojke som sa, Gud är god. Ja, sa jag, det är han verkligen. Men det har du lärt från annat håll. Det har du inte, det har du lärt från predikan och undervisning. För det står, det vill tydliga inte om. De har ingen aning om Guds kärlek och godhet. De har bara bomen och breven. Och när därför en modern svensk i sin totala likgiltighet, han säger, jag vet att Gud älskar mig, då förstår man att han har inte fått lite från sin naturliga gudskunskap. Han har inte fått lite från skriften, för den har han aldrig läst. Och han har aldrig hört en rätt undervisning om Bibeln och rätt predikan. Han har fått det av den falska läran. Men då säger han, kan mycket säga, jag vet det. Men han har inte läst Bibeln. Han har inte varit i en hörhåll. Det är Bibeln där han är främmande. Gud älskar dig. Ändå kan han säga, jag vet det. Men jag bryr mig ändå inte om det. Paulus ger en klar framställning av den naturliga gudskunskapen i Romarbrevet. Av den undervisningen framgår det inte att föreställningen om Guds kärlek skulle kunna nås genom den naturliga gudskunskapens ram. Det var en människa utan Bibeln som känner om det Guds vrede, sitt eget dåliga samvete. Denna förskräckelse inför Guds dom borttas i förkunnelsen genom den nya gudsbilden. Alltså, genom den moderna falska undervisningen så tas guldkänslan bort från svenska folket. Och i det stället kommer en helt ny säkerhet. Människan behöver inte längre ens ha respekt för Gud och inte frukta honom. Och hon behöver inte oroa sig. Hon behöver inte ha några andliga bekymmer. Det var en hustru som nämnde om sin man i samband med jordfästningen. Han gick aldrig i kyrkan. Och han var inte en religiös. Men det var en sak han fick om. Och det var blott en dag i styrelsen. Nu är det underligt ändå när man tänker på detta. Lina Sandells psalm. Som är den kristna tron som förtröstans vackra, vackra kyrkorysa. Den har blivit den svenska likgivighetens gradual. Låt en dag ett ögonblick i sänder. Låt kärleken finns. Jag kan komma och gå, jag behöver inte bli någon liv. Jag har den då. Och så lever man i den stora säkerheten och dör i samma säkerhet. I samma, men denna säkerhet är köttlig. Den är grundad på en förförelse, en undervisning som är falskhet och lögn. När nu Guds vrede är borttagen, då är den naturliga känslan för också för domen avskaffad genom trygg, falsk trygghetsrikan. Men märk väl, det innebär inte bara en fara för kyrka och själar, för andligt väl, utan när den naturliga gudskunskapen bryts ned och människan inte längre fruktar Gud för hans helighet, ja, då är också själva samhället, det reglerade borgerliga livet, den statliga ordningen hotad. När det till exempel under stort hån kan sägas i radio, jag tänker att det finns människor som menar att Gud belönar det goda och bestraffar det onda. Men det är den naturliga gudskunskapen. Men när den naturliga gudskunskapen ska helt brytas ner, då innebär det också att hela samhället är skadat och skakat. Och därför är vi nu i den situationen att hedningarnas samhälle kan fungera mycket bättre i kraft av den naturliga lagen än ett svenskt genomsnittssamhälle där den naturliga lagen är nedbruten. Jag hade beslutit mig för medan jag var hos er att icke veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Men ska korsets predikan verkligen predikas? Människor till salighet, läran om den fria nåden, då måste lagen predikas. Den naturliga lagen. Då måste läran om Guds egenskaper tas in i katekeserna. Då måste gudsbilderna brännas upp, centralrådets undervisningspaket helt och hållet, som understöds genom kollekter. Ska talet om korset komma fram, då måste lag och evangelium predikas. Och det undliga är att när Guds ord kommer fram, då kommer lagen fram i en ny skärpa. Du ska inte dräpa. Ja, det vet hedningen. Men i den uppenbarade gudsviljan, där heter också, du ska icke hava begärelse. I Sveriges rikes lag, den är en bok på 1000 sidor. Där står ordet, du ska inte dräpa. Det är den naturliga lagen, den är självklar. Men i denna väldiga folie står inte ett ord om avunden. I det naturliga samhället, i det borgerliga samhället, får en människa vara hur avundsjuk som helst. Hon får gå och bära på den onda begärelsen i hela sitt liv och blir inte straffad. Men genom den uppenbarade gudsviljan i det tio orden så heter det, du ska icke hava begärelse. Den uppenbarade gudsviljan i det tio buden straffar detta och uttalar Guds dom. Gud har blivit sträng och helig, inte mindre. Men denne stränge, helig Gud, likälskande Gud, han lät i sin kärlek straffet drabba Guds sonen. Och i hans namn och blod förkunna syndernas förlåtelse, liv och salighet till människor med sårade samveten. Jag hade beslutit mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Bibliken är ju inget samfund, det är en bibelstudie, forskningsinstitution kring Bibeln. Bibliken ska inte lära ut hur människor ska förlika. Men om Bibeln studeras, Guds ord, och ordet får stå där så som det är skrivet, då kan detta bli till inspiration, inte bara för kyrkor och samfund, utan också för ett samhälle som kommer att dö, som är på väg att gå under i självsvåld. Låt oss tänka på det här orden. Korsets predikan, den hade Paulus beslutit sig för. Det är något som vi har att tänka på. Och vi kan tänka på det här orden som han sa och lära det utan till och meditera över det. Jag hade beslutit mig för att medan jag var hos eder icke veta av något annat än Jesus Kristus och honom korsfäst. Och så får vi meditera över aposteln Pauli ord och undervisning. Och vi får gå och grubbla över varför har denna undervisning undanskaffats. Guds lag och Guds evangelium måste få föras ut, inte bara till världens ändar, utan också till Sveriges folk som är på väg att gå under. Det har inte längre den naturliga lagen, men det har inte heller någon Gud. Utan Gud och utan hopp lever det, utan att veta om i världen.